Maria Torstensson, välkommen till Synpodden.
Tack.
Du är ju valberedningens kandidat till andra vice ordförande och du kandiderar också som ledamot. Vill du berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag är 60 år, har två barn, två barnbarn som är 2,5 och 9 månader är den andra. Jag bor i Bjärlöv utanför Kristianstad, är gift med Knut som också är synskadad som jag. Jag har ledarhund också som heter Dixie. Jag är blind efter en olycka 2005.
Och innan dess var du fullt seende?
Innan dess har jag varit fullt seende, så jag har levt ett liv innanför och utanför SRF kan man säga.
Vill du säga något kort om din utbildning och yrkeserfarenhet?
Ja, kort. Jag hade som sagt så hade jag ju ett liv innan jag blev blind och då jobbade var jag kemiingenjör och jag är också utbildad sommelier och har jobbat som sommelier många år. Varit egen företagare, varit med och skrivit en hel del kokböcker tillsammans med vårt företag i livsmedelsbranschen då främst. Det jag senast nu har jobbat med, det är ett golfprojekt, ett arvsfondsprojekt som vi har haft nere här i Skåne, som har varit brett i hela halva Sverige i alla fall, där vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för pros eller instruktörer, hur man ska instruera, hur man ska lära synskadade att spela golf. Och detta gäller också hur caddies eller ledsagare, hur de ska hjälpa oss på rätt sätt för att det ska fungera. Och det här är ett projekt som vi har haft snart i 3 år och har gått väldigt bra.
Och din SRF-erfarenhet?
Min SRF-erfarenhet började då 2005 när jag blev blind. Kom direkt med i styrelsen i SRF Helsingborg Höganäs som de hette då. Sen så gick jag vidare och blev så småningom ordförande i SRF Skåne i distriktet. Har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2014. Och har då varit med i Nordiska samarbetskommittén under den här tiden. Sen 2019 så har jag suttit i European Blind Unions styrelse. Och under den här tiden så blev jag generalsekreterare i EBU och är nu omvald som generalsekreterare 2024 i EBU-styrelsen.
Och då är European Blind Union. Precis.
Ja.
Och varför har du valt att kandidera till presidiet?
Ja, därför att jag känner själv att jag har stora erfarenheter från alla nivåer inom organisationen. Jag har stora erfarenheter inom SRF, men jag har också stora erfarenheter utanför i det seende livet. Och jag känner att den kombinationen tycker jag är viktig i våran organisation. Jag är också beredd på att lägga mer tid på mitt uppdrag i Riksförbundets styrelse. Och därför så tycker jag att en presidiepost vore bra att ha.
Och varför är det viktigt att just du får en plats i presidiet?
Ja, för att jag har en vilja att förändra och förbättra vårt arbete inom organisationen på alla plan, vilket jag tror är väldigt, väldigt viktigt just nu i den här organisationen.
Har du några hjärtefrågor som du brinner särskilt starkt för?
Mina hjärtefrågor har sen jag blev synskadad varit rehabilitering, som sen då så småningom leder till utbildning och arbetsmarknad. Och det är förutom de självklara frågorna som ledsagning och färdtjänst såklart. Så att egentligen så har jag inga frågor som är viktigare än andra.
Hur vill du jobba för att vårt intressepolitiska arbete ska vara så effektivt som möjligt? Vill du ändra på något från hur arbetet har bedrivits under den här senaste kongressperioden?
Ja, det är ju inte en enkel fråga. Men på det sättet som vi arbetar nu med att man har tagit fram enskilda personer som visar hur problemen är. Det tror jag är det absolut rätta sättet att arbeta med våra frågor. Det får opinionen och allmänheten att förstå hur vår situation är. Så jag tycker att det är jätterätt sätt som vi har påbörjat nu inom Riksförbundet.
Vi har ju många frågor som är angelägna för våra medlemmar. Tycker du att vi ska fokusera på ett fåtal frågor och driva dem hårt? Eller är det bättre att ha en större bredd i den intressepolitiska paletten?
Nej, jag tycker att det är bra att vi håller det ganska stramt på Riksförbundet. Sen så när man ser det på lokalförening eller distriktsnivå, där kan det vara andra frågor som är aktuella mer lokalt än vad de är kanske i hela landet. Och då måste man ju vara beredd på att arbeta med de frågorna. Men på riksplan så tror jag att det är bra att inte ha allt för många frågor som man måste lägga tid och möda på.
Vi är ju en liten grupp sett ur ett befolkningsperspektiv. Vilka ser du som våra viktigaste samarbetspartners för att få större genomslag för våra frågor?
Det kan vara andra organisationer såsom FSDB eller HRF exempelvis när det gäller en del typer av frågor. Andra frågor kanske är pensionärsorganisationer. Eller som det har blivit nu med ledarhundsfrågor och ledarhundsverksamhet och så vidare, då är det ju MFD som vi får försöka samarbeta med, och det gör vi ju såklart för att bli starkare.
Vad gäller det interna arbetet, vad är de största utmaningarna som Synskadades Riksförbund står inför som organisation, och hur vill du arbeta för att lösa dem?
Jag tror att som det är överallt inom hela vårt samhälle som det ser ut idag, så är transparens en väldigt viktig fråga. Och kommunikation såklart. En kommunikationsstrategi är bra att ha, och det har vi naturligtvis inom organisationen på Riksförbundet också. Och det tror jag är väldigt viktigt att se över den hela tiden så att den är fungerande och så att alla tycker att den fortfarande är bra. En annan sak som jag tycker är väldigt viktigt, det är att vi måste få organisationen att känna sig som en enhet. Och det här fås genom personliga besök ute i landet. Vi har ju idag kontaktpersoner ut till distrikten från förbundsstyrelsen. Och det tror jag är viktigt att man använder sig av det. Plus att kanske det ska vara människor från kansliet också som är ute och träffar föreningarna ute i landet. I Skåne så har vi på samma sätt kontaktpersoner, och vi är ute och träffar alla styrelser och alla medlemsmöten, både ombudsmännen och från olika i styrelsen. Och det har gjort att vi har fått ett väldigt bra gemenskap i Skåne. Och det tror jag att det är det vi ska jobba för i landet också.
Hur säkerställer vi att de nya medlemmarna som vi värvar stannar kvar och trivs i SRF?
Mycket ligger ju naturligtvis på lokalföreningarna. Främst ligger det på lokalföreningarna, ska jag säga. Men också på distrikten. Den här är ju det här en väldigt aktuell fråga som man jobbar med, tror jag, överallt. Som vi har gjort i Skåne, som ju är ett relativt stort distrikt. Vi har många små lokalföreningar. Vi har en hel del större lokalföreningar också. Det man har börjat göra är att man bjuder över varandra till varandras föreningar. Det kan vara en aktivitet som Kristianstad exempelvis har. Och de bjuder in hela Skåne, och då Så får alla möjligheter att ha fler olika typer av aktiviteter. Sen så är det här en ekonomisk fråga alltid. Och som det har fungerat här i Skåne än så länge, så står distriktet för folks resor när de får resa kanske 30 mil för att vara med på en aktivitet. Men i övrigt så är det är uppskattat, och det är... blir en större bredd på aktiviteter om det är det som man vill ha. Och sen så har vi ju också inom distriktet i Skåne, så har vi ju aktiviteter för de grupper som inte är tillräckligt stora i lokalföreningarna. Och det kan vara ledarhundsaktiviteter, det kan vara synskadade barn och ungdomar. Och det kan vara vissa kulturaktiviteter som det inte går att vara i för små grupper. Och det är också väldigt uppskattat.
Är det någonting mer du vill tillägga?
Nej, jag tyckte när jag läste de här frågorna så tyckte jag att de allihopa var bra frågor. Och jag tyckte att de frågorna skulle vara väldigt bra för den nya styrelsen att sätta sig i grupper med. För att lära känna varandra och för att se hur alla står i de olika frågorna. Det kan ju komma alla möjliga fantastiska idéer när man ställer den här typen av frågor. Det finns helt säkert ännu fler saker som man undrar över och frågar sig och så. Men det får vi väl återkomma med, tänker jag.
Då vill jag tacka dig så mycket för att du har varit med.
Tack så mycket ska du ha.